Hei, og velkommen til en funklende ny sesong av podcasten min. Jeg har i sommer jobbet med å finne masse spennende gjester som kan bidra på hvert sitt unike vis med å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for menneske, dyr, natur og moder jord. Og det hele motivasjonen min for å ha denne podcasten min utgangspunktet, og jeg helt sikker på at alle gjestene mine vil bidra til det. Den første gjesten i denne høstsesongen er ingen ringere enn hun Margrethe Olin. Hun er et helt unikt og spesielt menneske som jeg har beundret i mer enn 2 tiår. Hun har et perspektiv på livet som hun har delt gjennom mange prisbelønte dokumentarfilmer. Og nå er hun aktuell med dokumentarfilmen Fedrelandet. Og før jeg nå deler denne fine samtalen jeg hadde med Margrethe, så vil jeg anbefale deg på det varmeste å gå og se filmen, som kommer til å gå på norske kinoer nå fra tidlig september og utover høsten, på alle norske kinoer. Og så vil jeg også tipse deg om at du finner flere av mine produkt på nettsiden min gryhammer.no, blant annet bøkene jeg har skrevet, flere e-bøker. Du finner gratis meditasjoner som du kan laste ned, og du finner startkulturer til å kunne lage kombucha og vannkefir og surdeig hjemme. Velkommen til første episode i denne her høstsesongen. Velkommen, Margrethe.
Tusen takk.
Og aller først gratulerer med Fedrelandet.
Takk, takk.
Hvordan er det å se den leve sitt eget liv etter at du har jobbet med et sånt prosjekt i årvis?
Jo, det, det er veldig sammensatt det å slippe en film ut til publikum. En film eksisterer ikke før den møter hver enkelt publikummer. Den blir til i møte med liksom et sinn og et temperament og en erfaring. Og det finnes like mange utgaver av Fedrelandet som antall publikummer som ser den. Men jeg har tenkt og kjent veldig godt etter hvordan jeg ønsker at filmen ikke skal tas imot sånn kritikermessig og sånn, men hvordan jeg kan lage den på en måte som gjør at folk kan bringe inn sin egen historie, sitt eget liv, kjenne på hvilken relasjon de selv har til naturen, til røtter, til hjemmet. Og jeg har brukt alt jeg har for å finne filmens rytme, og alt fra når vi har vært inne i Jostedalsbreen og oppe på Jostedalsbreen og samlet lydene eller fulgt min far i høyfjellet på vandringer gjennom et år, tenkt på det og alle andre som en dag skal møte denne filmen, og hvordan det vil være for den enkelte. Da.
Tenker du mye på det når du lager filmene dine? At du ser for deg mottakerne underveis?
Ja, jeg tror kanskje jeg gjør det mer enn mange andre kollegaer som jeg kjenner i hvert fall. Jeg har alltid hatt et sånt, jeg tror en tanke om at det å formidle, det å fortelle historie, at det er en måte for meg å nå frem til andre, altså finne resonans, en klangbunn hos andre. Altså, jeg var jo et veldig genert barn, og at nå tror jo kanskje noen at jeg er arrogant, men jeg er fortsatt genert. Da. Men filmen har jo blitt mitt språk, og at det er mye. Altså, for å si det sånn, there is no language for love. Fordi du erfarer det på din måte, og jeg erfarer det på min måte, og det finnes noe i mellomrommet som det ikke finnes ord og språk for. Da. Men filmen i sin sammensatte form med lyd og ord og musikk og bilder og bevegelse og rytme og flow, og så kan den bære frem mitt kjærlighetsbudskap. Det jo det Fedelandet Det jo en ode, kjærlighetshymne til naturen og til mine foreldre og min far i særdeleshet.
Mm. Før vi snakker mer om selve filmen, når du sier det du sier, at du snakker om kjærligheten som språk, og så det jo filmen i språket ditt, og du må jo da forholde deg til alle de tekniske tingene det å sette ihop en film med alle sine komponenter. Har du av og til opplevd at alt det står i veien for det uttrykket du har lyst til å få fram? Eller skjønner du hva jeg spør om?
Ja, ja, jeg skjønner hva du spør om, men egentlig ikke. Jeg tenker hvis jeg var en maler, da, så teknikken er penslene mine og canvasen og så der. Så det, jeg må være venn med det.
Mm.
Men jeg ikke en filmskaper som bruker veldig mye tid på å sette meg inn i det tekniske og den tekniske rivende utviklingen og har oppdatert på alt av kameraer og hva vi skal skyte det på. Den kompetansen det fotograferne mine som har.
Mm.
Men jeg kan si til fotograferne mine og formidle hva slags bilde jeg vil ha, hva slags følelse jeg er ute etter i en scene, eller når vi skal gjøre et opptak, eller hvilke linser vi skal bruke, ikke sant? Hvor nært du skal komme det du filmer for å skape den følelsen. Og så det de som sitter på den tekniske kompetansen og gir meg et bud på hvordan vi kan skyte noe, da, eller med hvilket utstyr. Mm. Og samme med lyd, ikke sant? At jeg jo ikke den som opererer enhetene.
Når du kan ikke bli forstyrret underveis når du ser for deg noe som du vil få uttrykt, og så kanskje ikke helt forstår akkurat det skaper ikke, du får ikke kjenne ikke på sånn frustrasjon underveis. Det bare en del av hele prosessen.
Nei, det har jeg aldri gjort. Altså sånn, som regissør så jobber jeg med ulike fagsjefer innenfor lyd, opptakslyd, eller på Fedeland er det mange forskjellige fotografer. Og min oppgave da som regissør, så du den som har visjonen i en dokumentar, og som bærer visjonen og skal formidle den til de du har med deg. Hva det vi skal skape? Men min oppgave er også å lage et trygt rom hvor de kommer med bud og viser meg det de ser eller det de hører, som jeg ikke gjør. Sånn at sammen så blir dette mer enn det jeg kan kjenne og få frem, da.
Mm.
Og det er jo det som er fantastisk med film. Det er jo en kollektiv kunstform. Men samtidig så er det regissørens ansvar. Det er ingen andre som kan bære visjonen for det.
Mm.
Og en fotograf kan ta fantastiske bilder og komponere, men ikke ha forståelse nødvendigvis for den historien og hele, om det et narrativ. Det ikke det på den måten i Fedelandet.
Mm.
Men det er mer en komposisjon, da, omtrent som et musikkstykke. Da er det jeg som er kompositøren, det er jeg som har det overordnet og som ser og kjenner filmen i sin helhet hele veien gjennom. Mm. Det er det ingen andre som kan gjøre, egentlig.
Nei. Men sånn, det tidligere filmen, og så ser jeg på deg mer som sånn dokumentarist som våger å løfte frem litt sånn betent fenomen i vår samtid, og veldig sånn modig og veldig uredd, men samtidig gjør du det på en sånn, veldig sånn var måte om en kjærlighet, føler jeg. Men den her filmen, Fedrelandet, klarte jeg å få til å henge helt ihop med at det er noe du skal stikke hål på, eller har du en agenda? Så vi skal, for du får ofte debatt i kjølevatten av filmene dine. Mm. Ønsker du det med den her også, eller er det mer sånn naturepos?
Vet du, nå er det sånn at det folk velger bort å lese om i avisen, det er Ukraina-krigen, og det er klima- og miljøspørsmål. Mm. Det er som at vi har nått et sånt mettningspunkt. Og fremover nå i august, så er det mange forpremierer frem mot at den har den, altså den skal ut på kino i hele landet 1. september.
Mm.
Og det er valg i år, eller i høst. Og da legger vi opp til, ikke politisk debatt, men politisk bålsamtaler, selv om det er, jeg kaller det bålsamtaler.
Jeg visste det kom noe her.
Ja, at det er inndørs. Og det er at, men jeg ønsker da å skape en annen, en dreining i den offentlige samtalen rundt klima- og miljøspørsmål. Fordi at det finns många nödvändiga och goda och viktiga dokumentarfilmer där ute som ofta kan ha ett forskare eller ett aktivist utgångspunkt. Och där vi blir tilldelt mycket fakta också om det som föregår och det tränger vi. Men denna filmen den snackar ett annat språk. Men den är inte mindre viktig för det och jag tror ju att det vi älskar, det tar vi vare på. Och för jul i fjol alltså så fick vi ju Montrealavtalen där vi ska värna 30% av alltså värna natur och hav. Och hvis vi ska få till det så må det till en dugnad. Där det kanske politikerna gör det på våra vägnar eller sant? Det är liksom alla som måste stå samman för att få det till. Men då tror jag att för att få till det löfte så må vi snacka samman och vi må också snacka om varför vi ska göra det. Och där är det Fedelande filmen kommer in eller Songs of Earth som den heter på engelska då, att hela tanken min har varit att jorden har en fortelling. Vad hvis vi börjar lytta till den? Och jag tänker också att det att gå ut var utendörs. Det att gå ut där och gå in. Och svaren på vår tids största utfordring som är liksom natur och klimat- och miljöspörsmål. Det finns inne i oss. På det viset av att när du är ute så känner du på en djupare förbindelse till att naturen är vårt hem. Ordet ekologi kommer från oikos som betyder hem. Och naturen är vårt hem. Och hvis vi inte tar hänsyn till det i större grad än vi är, så är det ju vi som art, inte på kort sikt, men på längre sikt, att det vill bli vanskligt för oss att överleva. Kloden vill bestå, sant? Den skippar av arterna som inte passar in här längre på en måte.
Är det ett önske om att beröra folk till att känna på den här urkärligheten till jordkloden vår? Är det det du vill pröva på med den här filmen då? För det är väldigt många som brukar nog många duperingsar som kan måla hur raskt du har gått och hur många toppar du har varit på och hur hög puls du hade när du var på den toppen versus den andra toppen och mer sån målbart förhåll till naturen då som mer handlar om att en känner om man har fått sprätt eller sprutt eller ett eller annat. Men sitta här sticker ju lite djupare.
Absolut. Och det var jag hade en sån förevisning i Stryn för det är många i Olderdalen. Vi har ju tagit utgångspunkt i Norges mest äventyrliga dal där i Olderdalen i Nordfjord där min far har vuxit upp och han har vandrat i höjfjället där. Och då hade jag en visning där, första visningen ja, och många av de som har hjälpt oss att bo i dalen för att få feedback från dig då eller tillbakemelding. Och då var det en ganska ung kar men som har familj och barn och så kom han upp till mig på så sa han att nej, jag ska börja lytta till ungarna och kona mig, sa han. För det att när vi far ut i helgarna för att gå, så sprintar jag av gårde. Och så har de spördat mig ofta om mig, att vi inte kan gå i lag, men jag tar det som träningstur. Men jag har helt slutat att se mig runt.
Så. Ska man nå ett mål?
Och filmen din påminner mig om att jag må liksom ta emot de gavarna. Och jag kan göra det samman med mina närmaste så tack för det liksom. Så det var ju väldigt fint men jag har ju fått många såna tillbakemeldingar från filmen hade sin världspremiär i Köpenhamn i mars.
Alltså ja,
det är en, nej det är ju en denna filmen är en koproduktion med BBC och Arte fransk TV. SWR som är tysk TV. Jag har med mig tyske Wim Wenders som executive producent och Liv Ullmann, så jag har ett flott lag med mig då. Men där det att det är så mycket intresse i utlandet gjorde att den filmen först fick utländsk premiär. Då hade den världens premiär på en viktig och anerkänd festival som är i Köpenhamn i internationella programmet där och
vad den heter?
CPH Docs heter den festivalen. Ett Copenhagen Docs då, på en måte. Och då fick den sin första internationella anmälelse och blir kallt för årets naturupplevelse och sånt. Och så har den varit öppningsfilm på Krakow filmfestival som är en av Europas äldsta dokumentarfilmfestivaler. Och där var det en seniorvisning bland annat som och det var ett sånt Q&A som man har ett en spørsmål och svar med publikum efter en visning då som ofta är sån 20 minuter. Men den var till 80 minuter. Och de i publikum så var det de ville inte gå, men de delte så mycket om sina hemstäder, sina rötter. Vad är det att vara dypt förbundet till the land, liksom inte sån landet som är fäderlandet det norske, men till jorda vi bor på då och i vårt tillfälle en gard där familjen har bott sedan slutet av 1500-talet i Neolderdalen.
Då har du klart att skapa den överföringsvärdien som kanske var visionen din då om att den ska nå brett och att alla ska komma hem.
Ja, för det är nog med att jag har tänkt så här, alltså filmen, den är timely, alltså den är tidsriktig men den är tidlös. Den är personlig, men den är allmängyldig. Den är lokal, men den är global.
Mm.
Och det har varit tre sådana som jag har haft föran mig hela tiden. Att liksom, jag tror det, ju mer lokalt du gör något, och ju mer specifikt, subjektivt och personligt, ju mer globalt och allmängyldig blir det.
Automatiskt.
Mm.
Ja. Varför blir det sånt, tror du?
Det är en kjensgärning som man som kunstnär, eller jag tror många författare upplever det samma. Att hvis du hvis jeg går dypt, du kan ta en film som Kroppen min som jeg gjorde for nå begynner å bli en år siden, da var jeg jo liksom 31 vel når den kom ut, og nå har jeg bikket 50. Men det er jo den filmen jeg har gjort som har reist mest i verden på festivaler og vinner mest priser og sånn. Det er en halvtimes dokumentar om min kropp. Det er jo liksom det næreste den kommer da. Men hva er det? Alle har en kropp. Men hvis jeg skreller av och fortelle om mina hemligheter och gör det så subjektivt så när du går in i det subjektiva så uppstår det en värme sånt.
Mm.
Och det har ju alla, det kan alla förbinda sig till.
Och utan gör det äkta nog.
Mm. Sant, det måste vara sant.
Ja, det måste. Men vad är sant? Det har jag tänkt mycket på det sista året för det ju mer jag tänker på vad som är sant, ju mer subjektivt upplever jag att det är.
Mm. Jag tror att det spörs på en måte vad vi snackar om, men det att definiera vad som är sant, det är ju det är ju något vi liksom kan sätta sån två streck under eller som finns i ett begreppsapparat som sån, men sannheten den kan igenkännas. Hvis du är sann i möte med ett annat människa eller hvis du är sann i möte med dig själv då så vill du igenkänna det. Jag kan när vi sitter i klippen med mina filmer känna hvis något inte är sant.
Hvordan føles det?
Så jag blir kvalm och jag kan bli väldigt sån uvel och frustrerad och bara vet jag ser ju nödvändigtvis alltid med en gång vad som är lösningen, men jag vet att det inte stämmer.
Mm.
Och hvis alla andra då säger att ja men detta är superfint och nu är vi där så kan jag nej vi är inte det.
Mm.
För då vet jag att det har ett lag till liksom jag har en portal till att gå in i det är ett lag till liksom.
Hvordan kommer du förbi den portalen eller in i det nya laget? Trenger du tid eller har du några andra tekniker som gör att du raskare kommer till
kärnan? Ofta kommer det till mig i drömmen.
Mm.
Att svara på hvis jag står i något som är inte klar att lösa i klipp eller när jag håller på att utveckla en idé, det ögonblicket hvor jag vet alltså i det fasen eller utvecklingsfasen, det ögonblicket hvor jag vet att okej, Margaret, nu kan du bara gå ut och så kan du börja skjuta den här filmen för du vet vad det är.
Mm.
Och ofta då så är det att jag vaknar och så har jag ser ett bild. Eller kan stå i det rummet, komma ut i köket och så är det som att det står en överskrift i rummet. Och då faller allt på plats. Och då vet jag vad som är essensen och jag vet vad som är liksom den buen som vi sträcker upp som ja, det är lärrätt på något då det det här allt ska hängas på eller det här allt ska in liksom. Och jag kan inte gå igång för jag har det
bildet. Nej, du måste alltså ge det tid till att det kommer.
Mm.
Kan det ta lång tid också så att det blir frustrerande att vänta på?
Nej, det brukar komma fort med.
Mm.
Och jag kan ju ha flera filmer gående i huvudet samtidigt.
Är det frustrerande eller är det som det
bara är? Nej, mer utmattande att liksom frustrerande är det överhuvudet inte. Jag upplever ju att vara förbundet till det jag håller på med som en gave. Jag prövar att huska att tacka för det.
Mm. Kan du tacka?
Det tar som en självsagt ting.
Nej.
Jag tackar där det kommer ifrån.
Ja.
Mm.
Vet du hur du kommer ifrån?
Ja, det tror jag.
Kan du kalla det stället för, eller det it för?
Nej, alltså hur ska jag si det här för att det ska vara en kännlig nu har jag lagat en film om naturen. Väldigt många i Norge är väldigt glada i att vara ute i naturen. Och varför är det? Man kan se för sig upp längs hela kysten fiskare som kanske är det för upprört hav till att man kan dra ut och fiska. Mm. Och så sitter där en man och bara ser ut på havet. Eller det kan vara min far, vandringsmann, som går i fjället i timesvis alene eller sammen med border collien sin. Eller sammen med mig när jag var liten jente. Utan att vi trengte att snacka. Och så kom vi upp på toppen av fjället och så satt vi och så skua ut över ett landskap som har det evige, alltså eva i sig. Men det landskapet är ju format av vatten och is över liksom en oändlighet av tid.
Mm.
Och när vi sitter där och ser så upphör tiden och alla tider finns på en gång på en måte. Det är ett här och nu, men liksom miljoner av år är med oss. Liksom. Och jag tror att för många så är det så att när du är ute i naturen känner du att lagren dina blir fyllt, alltså sån att energin, alltså att ja, batterien din blir laddad. Att du känner på en livskraft då, eller en, att du blir potent, att du liksom känner på en glädje utan att helt förklara var den kommer ifrån. Detta har med att vi hör till i naturen.
Mm.
Men på samma måte som någon människa genom bön kan finna en öppning in, så kan andra finna det genom naturen. Och någon finner det genom meditation.
Mm.
Men det som sker är ju att du kommer i en tillstånd där du upplever ro i sinne. En tillstånd där du är borten för tanken. Tankarna din blir helt stilla. Det är som att datamaskinen din går i dvale.
Mm.
Det är massa såna uöppna eller mapper på sån på harddisken. Det blir helt sån stille. Och den kraften som är i naturen då, den löper ju genom allt som växer i naturen, men så löper den också genom din kropp plötsligt. Och då förbinder sinne ditt sig till den totala bevisstheten som ligger under allt. Och där i den bevisstheten kreativiteten finns.
Mm.
Där från den bevisstheten är finns svar i drömmarna. Det är inte tanken min.
Nej.
Sant? Och så många konstnärer har de kan gå dit, kan välja att gå dit. Och det har med men det är inte ett ställe du kan vara hela tiden för att när du är där så tränger du andra människor.
Nej.
Sånt, vi är och du och alla som lyssnar på oss nu. Vi är ju bara olika former och uttryck för den samma bevisstheten, som att vi är grenar på ett träd då, för att ge ett enkelt bild. Og de greinene ser ulike ut, og noen av de blir tatt av vinden, noen blir kappet, noen slutter å vokse, noen dør tidlig, noen liksom vokser sammen med noen andre. Sånn. Og, men noen av de greinene som blir hardest prøvd, da, de, sånn som det i livene våre, at vi får utfordringer som gjør at vi vokser kanskje på en annen måte, men vi vokser ut til en dypere og større bevissthet som vi tar med oss tilbake. Og sånn pågår det en sånn evolusjon da, av at jeg tror. Ikke sant? Noen kan miste håp i vår tid. Nå det krig på vårt kontinent og altså, det mye av det som skjer i verden som uforståelig for oss og sånn. Men det har aldri vært så mange som har fått utdannelse, og det er bevegelse i riktig retning hele tiden i menneskehetens historie. Vi blir klokere, men vi mangler en dypere forbindelse til det vi kommer fra. Vi mangler en dypere bevissthet og ydmykhet for vår plass i skaperverket. Mm. Ikke sant? Mm. Og der må liksom makten utfordres, og bevisstheten til de som utbytter jorda, den må øke. Den bevisstheten må øke. Mm. Fordi at du kan ikke, vi kan ikke, altså, jeg har hatt et premiss for filmen, som i kampen mellom makten, mennesket, og det mektige, naturen, så vinner det mektige. Mm. Når jeg kommer fra en slekt som har vokst opp i en dal, hvor naturen setter premissene for alt liv i den dalen. Ja. For det går steinsprang, og det går snøskred, og du må ta hensyn til været, og avlingene som uteblir, ikke sant? Mm. Og når breen har hatt sine fremrykninger og raser og sletter gårde, eller snøfonna kommer og alle på nabogården inne i Oldedalen dør. Så er det i en sånn dal, den dalen, Oldedalens historie, er et bilde egentlig på hva som er pågående globalt sett. Mm. Og derfor så, hvis du går veldig lokalt, så blir det globalt. At når pandemien kom, og man lette etter svaret på hvor kom covid fra, og det var snakket om handel med ville dyr. Mm. Og så tenker jeg at hvis, og det har jeg tenkt alltid, helt siden jeg var barn, og derfor så har jeg vært vegetarianer stor del av livet mitt, at hvis vi hadde den nødvendige respekten for dyr, og så på de som våre søstre og brødre, da. Mm. Så hadde verden vært ganske annerledes stilt, egentlig.
Det er jeg helt sikker på.
Og for meg som har vokst opp med dyr, og jeg hadde jo en hest i 29 år, det å oppleve å ha en nærhet og et vennskap med et så stort dyr, og at han avleser meg, Fidel heter han, og at jeg avleser han, og hva han ga meg av selvtillit, og hvordan opplevelsen av frihet og styrke, som en sånn genert jentunge som ikke var flink på idrettsbanen, og og ikke ville være med i korpset, og, sant?
Ville ikke du være med i korpset? Det var ikke det eneste instrument som appellerte til deg.
Nei, jeg prøvde klarinett, men det var liksom ikke for meg. Men det der, og da er det, man er i det språkløse igjen da.
Med dyr,
men, ja. Men det å kunne mestre en fullblodsaraber i, hva løper han i, sånn 50-60 kilometer i timen, i full galopp, og være 14-15 år. Mm. Og det som gjorde at det gikk bra, det var at han stolte på meg, og jeg stolte på han.
Hvordan fikk dere den tilliten til hverandre? Hvordan startet dette hesteventyret egentlig?
Nei, jeg har jo alltid vært veldig, veldig glad i dyr og opptatt av dyr. Og i starten synes jeg jo at hester var store og skremmende. Og, men det var jo en sånn stor avstandsforelskelse. Og så lærte jeg meg å ri på pony når jeg var 10 år. Og jeg var egentlig redd lenge, men så skjønte jeg at jeg hadde at jeg har et dyretekke da. Det har jeg jo visst med andre dyr som katter og hunder og sånn, men at jeg hadde det med hester også. Og at de likte meg, og at de stolte på meg. Så kunne, og da brukte jeg veldig mye av fritiden min på et stutteri, og veldig fort var det sånn at jeg...
Stutteri?
Stutteriet som er, det driver jo med, med oppdrett da, av løpshester i dette tilfellet. Så
på stranda? Styr,
på stranda.
Grandiosa og stutteri.
Ja, og da ble det fort sånn at jeg kunne ta imot føll. At jeg leide hingsten når han skulle bedekke og hoppe. At jeg gjorde liksom veldig voksne oppgaver, men fordi at de hestene de stolte på meg.
Men det var noen voksne i omgjengen også som fant ut at dette var en Margrethe kapabel til å gjøre, for å gi deg den tilliten.
Mm.
Da så det vel at du hadde noe spesielt med deg.
Ja, sant. Mm. Og da kunne det være liksom at vi fikk en hopp inn på stallen der som var veldig redd, eller hadde vært mishandlet, og som ingen voksne klarte å håndtere, og så kom veterinæren og hun skulle få en sprøyt, og så kunne jeg gå inn, og så la hun hodet på, liksom, på skuldra mi, og så kunne hun lukke øynene, og så fikk hun en sprøyte. Eller at vi fikk en avlsing som var sånn rasende gal, som ingen kunne håndtere, og de tømkjørte han til bedekning, og så kunne jeg ta han bare i kjeftringen, og så leie han inn.
Mm.
Og det har med ydmykhet å gjøre, det har med respekt å gjøre, det har selvfølgelig med kunnskap om det dyret også, du skal jo passe det, og det kan være farlig, og sånn. Men det er et møte. Det er et møte mellom dyr og menneske. På samme måte som det er et møte mellom to mennesker kan være. Og det har absolutt med tillit å gjøre.
Men handler det litt om det du snakket om i sted, det med dette her større stedet der, hvis den bare kobler seg på det, at den henger ihop på et vis. Og at du åpner opp for det med dyr også. Og det er et språkløst felt da, som binder oss ihop.
Men dyr er jo der hele tiden. Fordi dyr er jo ikke tanken. Ikke sant? Dyr er ikke sånn, hva jeg skal rekke klokka 5 i morgen, eller nå er jeg veldig bekymret for det som skal skje i morgen. Dyr kan være bekymret her og nå, hvis en fare truer.
Ja.
Men de er bare her og nå.
Ja.
Det går ikke å tenke på det som skjedde i går heller. Men de kan ha en adferd som er preget at de har vært mishandlet, men de er bare her og nå.
Ja.
Ikke sant?
Og den bevisstheten klarte du å koble deg på med deg.
Ja, sant? Og det er jo den her og nå bevisstheten, altså tilstedeværelse, det er når vi er i det, at vi transcenderer, at vi er bortenfor tanken og kommer i kontakt med dette energifeltet.
Mm.
Og der er jo dyret påkoblet, og det er jo derfor de har en årvåkenhet sansemessig som vi bare kan drømme om, sant? Fordi vi er jo liksom sløve av at vi går og tenker på allting hele tiden.
Det er det feltet der som gjorde meg så rasende da jeg var sånn veganeraktivist i gamle dager, at folk ikke ville åpne opp øynene og se og forstå, og ikke kunne se at dyr hadde en like stor verdi som alt annet levende på jorda. En sånn djup, sterk følelse i meg, så det gjorde meg så rasende. Nå blir jeg mer lei meg.
Mm.
Når jeg ser at det er så lukket at en liksom vurdere oss og gradere oss etter hvor viktige vi er her på jord. Men det er jo det samme. Alt. Til og med makken. Jeg er noe helt sånn. Så var jeg ute i hagen tidligere i sommer og så bare, unnskyld, for det var som så makk akkurat der jeg skulle grave ned noe solsikke. Jeg kom ikke under, så kapper jeg i stykket. Bare, unnskyld!
Ja.
Tilgi meg! Ja. Men det, hvordan, for det er jo en slags fint følsomhet som du hadde i barndommen også. Hvordan er det å være så fint følende med venner og kanskje familie som kanskje ikke er der? Husker du hvordan den følelsen var?
Ja, den er jo her fortsatt. Der, altså Lukas Moodysson, en svensk filmskaper, han lagde Lilja Forever, for eksempel, og Tillsammans og Fucking Åmål og mange andre fantastiske verk. Han er også poet, og han har skrevet 2 linjer. bland annat som är sån. Livet är så fantastiskt, jag håller inte ut.
Ja.
Och det kan jag skriva under på. Jag syns att livet generellt är överväldigande och mest i sin skönhet. Jag älskar naturen och dyr, men jag älskar folk men det kan bli mycket för mig och alltså alla små barn, babyer, när vi är född så är vi född med sansen av våra, alltså vi är ett öppet sansorgan. Mm. Och så att det har varit så lukkar det sig och det mår det för att vi ska överleva. Men hos någon så lukkar det sig kanske inte helt sånt som det är hos andra då. Att den tar in, den har många antenner. Och min strategi för att alltså när Lukas skriver livet fantastiskt håller det ut, men min måte håller det ut på det är att jobba.
Mm.
För att då analyserar jag vad det är att vara människa och vad det är att leva, jag behandlar intrycken som är väldigt starka hos mig, att det är nästan som liksom nog kan sätta ett sånt djupt avtryck. Och jag tror för många konstnärer som är väldigt produktiva, så är det för att man är så glad i att arbeta hela tiden. Men det är rätt och slett en strategi för att
överleva,
för att fixa livet. Då. Så att när det blir stille runt mig, har ferie. Alltså jag hade ju inte min första ferie för jag var långt upp i 40 år. Eller jag prövde att ta ferie då, lika länge som min ex hade ferie och så måtte, var vi i Italien och det var helt fantastiskt, men jag drog hem efter halva tiden då, för att det bara men jag har en annan ro hos mig nu än jag hade då. Jag har alltid haft en sån uro, jag har inte förstått vad den uron har varit, men det har varit någon svar som jag inte hade finnet, som jag har finnit i arbetet med Fäderlandet och som har varit väldigt viktigt för mig att få på plats då. Men jag har fortsatt den där det är en strategi att jobba så mycket. Det är det. Men jag var nå i sommar på Springsteen-konsert. Jag var så förälskad i honom när jag var som 15-16 år. Jag skrev Bruce på i baken på dongeribuksene mina. Och jag huskar att många ungdomar på stranden som var äldre än mig reiste till Göteborg och på konsert, och det var ju inte chans att jag kunde få vara med dem liksom. Men att jag såg honom på TV och att jag måste gå och vara för mig själv och att jag gråt, det var liksom helt sån.
Då eller nu då.
Ja. Men så jag har aldrig, jag vet inte helt varför, men jag har aldrig sett han live och jag älskar att gå på konserter, men det har bara inte klaffat så nu såg jag han i sommar och först på fredagen och han håller ju på så länge, så det var ju sån 2,5-3 timmar och jag tror det var kanske 2 låtar jag inte gråt på bara för att det var så utslitt, men jag bara gråt.
Jo du.
Mm. Och sån nästan en sån patient som blir skärt öppen, sant?
Ja.
Och så, men det var så precious sån ögonblick då. Och så kom lördagen och så gråt jag mycket på lördagen också. Och så såg jag på sån video på YouTube med han och så kom söndagen och så hade jag avtalet med en väninna på förmiddagen och så skulle jag följa dottern med i Frognerparken på eftermiddagen och se ett teaterstycke med någon vän av henne som var med där. Och så när det var färdigt så var det liksom 1,5 timme till konsert nummer 2 började. Och jag hade inte någon biljett. Och så var det bara så, shit, han kan inte vara här och prestera det samma en gång till. Och jag är bara någon kilometer undan, det bara går inte, så jag drog upp igen då. Och då var det ingen som stod och sålde biljetter. Det var bara folk som ville sälja biljetter. Och så gav jag mig snack med en politiman och en sån securitasvakt. Och så sa de, men du kan nog gå bort till biljettluckan. Plötsligt så är det något som är uavhämtat. Och så kom jag bort där och så sa hon, jag har en biljett till front row.
No.
Den kostar 1590 kronor och då hade jag varit på konserten på fredag och jag sa, jag tar den. Och hon tog på mig armband.
Yeah.
Och jag bara löp in och jag löp rätt till scenen och in på sidan och blev stående helt föran. Så den första konserten var att stå vid sidan av mixpulten liksom, tältet där. Och få en sån fantastisk sån lydupplevelse för du står akkurat sån centrerat i förhåll till högtalarna. Så var det en helt annan upplevelse då tog det nät på och stå fram vid scenen och se hur gammal Bruce egentligen har blivit, för då såg jag liksom porarna i ansiktet och fick blickkontakt med honom och så. Så det var något annat, men
grein du lika mycket då?
Nej, det gjorde jag.
Nej,
men det som då blir det så otroligt tacknämligt då när det går därifrån, för att det finns såna öppningar in. Öppningar som tar mig liksom rätt in i det, inte det stället. Alltså när han står på scen där så är det någon gånger hvor han liksom fortæller något eller sån eller inledning på någon av låtarna, så lukkar han ögonen och så har han ju en enorm förmedlingskraft.
Mm.
Men han är borten för sig själv och han är borten för han är ju här och nu, men han är ett annat ställe i sig själv. Och så står det 50,000 människor och blir berört av det.
Mm.
Och för mig är det är så överväldigande och det är så vackert när det sker då.
Ja.
Så då såg jag ju också mycket på de tusenvis som står runt mig och ser på de ansiktena och ser vad som sker och i de kropparna och den glädjen och
hängivenheten egentligen.
Ja, sant. Och det är för det att han har tillgång till något i sig själv som egentligen alla har. Inte för det att var och en kan synge som Bruce Springsteen, men han kan hämta upp något och han kan förmedla det. Och det träffar tusenvis för att de har den samma öppningen insel, sant?
Mm.
Men för någon så är det liksom det kunsten som att ta en dit eller det och sitta och stirra ut på havet i storm som tar en dit. Och någon gång när vi inte är våken och inte i sövn och inte drömmer, men vi är i ett liksom ett fjärde nivå då, som är den bön eller det meditativa, så så kan vi komma dit.
Så när du tackar för den kraften som du har kontakt med och som gör att du kan skapa allt det du skapar, så tackar du det.
Livskraften. Eller livskraften. Mm. Jag tror det är en energi eller en kraft. Och, men jag har börjat att tänka på det annorlunda. Jag har alltid kallat mig filmskapare. Men det är inte, allt är skapat.
Mm.
Så konstnärer skapar inte, vi samlar.
Mm.
Vi har tillgång. Vi kan gå in och hämta det. Så förädlar man det, såklart. Eller det blir till genom ett temperament. Om någon har en stämma man kan synge, någon kan måla det fram.
Mm.
Jag var så på de bilder av Munch igår. Sant? Då kan jag ju sitta där på Munchmuseet och så kan man gråta av det. Liksom.
Mm.
Men att det är forskjellige talenter då. Men steden hantar det för det är det samma.
Mm.
Är min tror jag då. Eller erfare är.
Gråt, vad är gråt för dig?
Beröring. att jag kommer i kontakt med sannheten i mig själv.
Mm. Ja. Sån upplever jag då. Så gråt, inte, många vill ju tänka på det som sipping eller att den ska få ut av sig något eller att det är sorg, att det bär förbundet med sorg och smärta och skrubbsår. För dig är det också ett språk som är kanske tydligare knyttat upp emot det som är sant för dig.
Mm. Ja. Og jeg kan jo være sammen med venner eller noen jeg veldig glad i og oppleve et veldig fint øyeblikk sammen, og så begynne å gråte. Fordi at det
ja.
Jeg satt og hørte på, mamma satt i telefonen, hun var på besøk med meg i sommer, satt hun i telefonen med en venninne som jeg flyttet fra Vestlandet til Oslo, så skulle hun besøke henne et par dager etterpå, og så fikk det til at jeg skulle treffes, og så hører mamma si rett før jeg skal legge på, og nå jeg så glad at jeg har klump i halsen, sier hun, og så hadde hun fortalt henne da når hun hadde lagt på, og så hadde hun andre sagt, ja, jeg også! Jeg er så glad at jeg griner, ikke sant? Mm. Fordi at nå kan vi treffe hverandre.
Mm.
Det et fint språk. Burde grine litt mer.
Mm.
Men berøring, selv om du samler på det som så har jo du likevel et unikt uttrykk som bare ditt.
Mm.
Og der kommer temperamentet inn da. Ikke sant? Det jo som at ja, jeg samler og så tenker jeg på det som et at det et instrument som det jeg har samlet går gjennom mitt temperament eller instrumenter da. Og så handler det om at det så finstemt som mulig. Finstemt i betydningen at jeg alltid gjør så godt jeg kan. Jeg går alle rundene som trengs. Hvis jeg var en som tegnet, så hadde jeg ikke gitt meg før liksom, at det var der. Jeg slurver aldri med det jeg gjør.
Mm.
Jeg går alltid den ekstra mila. Og også når de rundt meg kanskje synes at nå det der, Margaret, du trenger ikke å gå lenger nå, men hvis jeg kjenner at her det meg, her det mer for meg å se og forstå av det som vi holder på og elte frem, og da gir jeg ikke meg før før jeg har snudd siste stein da. Noen ganger så kan jo det med penger bli en faktor, fordi at film veldig, veldig, veldig dyrt å holde på med.
Mm.
Og jeg avhengig av andre folk som utøver forskjellige fagfelt. Da. Så på et punkt så må jeg kanskje sette strek, fordi jeg ikke har mer penger. Og sånt. Men da har jeg gjort så godt jeg kan innenfor de rammene jeg har. Da.
Kunne du valgt et annet instrument for å formidle ditt instrument, annet enn filmen?
Et annet uttrykk?
Ja.
Ja, jeg kunne vært skrivende.
Det kunne du vært.
Ja.
Du skrev
når
du
var lite. Synge.
Nei, du kan ikke synge noe.
Nei,
nei det.
Men jeg skulle ønske at jeg var musiker. På en måte så føler jeg kanskje at det... Altså nei, det ikke det at jeg ikke vil lage film, for det vil jeg absolutt. Men det å kunne synge noen til sengs...
Ja, tenk deg at det sånn, det sånn en gudegave. Ja. Eller hva man kan kalle det for.
Mm.
Herregud.
At det bare liksom...
Åpne opp munnen, og så kommer det ut magi.
Mm. Mm.
Ja, det helt utrolig. Men du kunne vært skrivende.
Mm.
Hvor tid begynte du å kjenne på at du hadde et behov for å uttrykke det som, og bruke deg selv som et instrument og uttrykke deg?
Mm. Jeg har hatt det med meg så lenge jeg kan huske. At jeg følte meg litt sånn rar i verden. Sånn, eller blitt på utsiden, eller at jeg var klar over at jeg var en observatør. At jeg veksler mellom å være sånn i leiken og i sosial i familien og betrakte de som var rundt meg.
Mm.
Jeg fikk det veldig tidlig at jeg er klar over at nå bare ser jeg. Ikke sånn at jeg ser på for å vurdere, men nå prøver jeg å se og forstå hva det som skjer.
Mm.
Det har jeg hatt med meg så lenge jeg kan huske.
For jeg husker, hun eldste døtteren min, hun forstod ikke, og nå gikk jeg bare, hun skjønte ikke hvordan hun skulle leke, sa han. Hun prøvde å se hva det var det gjort, prøvde å henge med, for hun forstod ikke helt hva det skulle være vitsen med. For hun satt og observerte på en måte.
Mm.
Kjenner du igjen i det?
Ja. Jeg slutta jo i barnehagen, fordi at jeg fant ikke ut av det. Jeg vantreivs. Jeg likte å være sammen med, jeg var redd for deg som var like gammel som meg, og sånn også. Jeg synes ikke at de voksne så hver enkelt av oss da, at vi ble behandlet som en flokk, og at jeg ble borte i det, og jeg synes det var veldig skummelt. Jeg trengte den der en-til-en-kontakten veldig.
Mm.
Så da valgte jeg både mamma og pappa måtte jobbe, så det var jo ikke en opsjon, jeg måtte liksom være i barnehagen da. Men då spurte Emma som drev Grand Café på Stranda och som var liksom kunde varit min bestemor om jag kunde vara hos henne. Och så blev jag Strandas yngste kafédame. Och Emma hade ju inte, hon var ju gift och hade inte egna barn och men hon var ju och även om hon då var gammal sant så hon var 70 år då. Så verkligen så hon mig och hon tog mig helt på allvar. Och var väldigt upptatt av mig och nyfiken på mig och jag var där på henne och fick ställa henne alla möjliga spörsmål om hennes liv. Mm. Och vi gjorde ju alla ting på ordentligt. Det var ett, alltså vi kunde liksom spela ett sånt slag med den försvunna diamanten och sånt. Men vi lagde mat och vi vattnade på kyrkogården och vi var på sausanking och vi plockade bär och vi liksom snackade med folk som kom inom och prästefruar och whiskyper satt ofta vid samma bord och då fick
vi älskar bygda sånt.
Ja, och då fick vi ju höra väldigt mycket som Emma sa åt mig och sa det må bli mellan oss liksom. Vi fick höra historier om han som hade sagt unge på kona till brodern för exempel så var fortalt han det bara till Emma. Åt mig. Ja. Men så hela min sån där idévärlden och miniatyrsamfundet mm. alltså sån på kafén på Grand på Stranda.
Mm.
Och 70-80 fabrikarbetare som kom till middag varje dag. Och det och då får gå bland på kaféborden där.
Där så lagde pizza grandiosa eller var det andra fabriker?
Nej, det, då hade jag inte börjat med pizza.
Det var inte då,
men det var mycket möbel
ja.
Och textil. Och, eller textil tillhörande möbel. Då. Och då... och det, alltså, det var ju en sån fortellarglädje, sån saftiga historier som blev utväxlad över bordet där. Många, som du fick med många dig. Goda fortellare
ja.
Som jag gick och hört på. Sånt. Mm.
Klarte du och så var du som en sån uppsamlare där då av historia skrev du eller fortalte du något historier själv eller fick du uttryck det du hade in i dig?
Ja, det turte inte då att fortälla något själv så tidigt eller inte i det sammanhanget men jag fortalte till Emma.
Okej.
Okay. Mm. Och till mamma.
Ja.
Och när det började då jag huskar väldigt gott när jag skrev mina första setningar. Då satt jag på jorden hos eller på ängar hos på nab, eller en gar som är närme huset där jag växte upp. Och så var det vår och så hade han släppt ut lamma. Och jag huskar att jag satt på en sån sten och så hade såna finger alltså såna handskar som det inte är sån fingertuppar på.
Ja.
Och hållt i blyanten och så hade jag en liten sån block och så skrev. Och då skrev jag att lammen dansa. Och hvordan, prøvde att skriva hur de bevegde sig. Då kunde jag väldigt få ord. Men jag prövde liksom sätta samman bokstavarna till att liksom, skriva det som jag hade. Jag lärt att läsa före jag började på skolan och sånt.
Mm.
Och då, och när det stod på papiret och jag klart att liksom läsa det jag hade skrivit. Så var det en sån, egentligen väldigt sån rörande erfaring för mig. Att jag blev sån att liksom då tänkte jag sån i stad så fanns inte det här i världen nu finns det.
Mm.
Och att det var som att det är liksom att det jag hade känt när jag satt där det kunde liksom uttryckas det kunde finnas i världen. Och så gick jag hem till mamma och visade fram den lappen och så sa jag hör här. Och så läste det och så blev hon väldigt sån rörd. Och det var det hela skoltiden med. Så när vi fick stiluppgave så skrev jag alltid ut stilböckerna. Det är sån, okej, okay, den dränger väl tre sidor, inte sant? Jag skrev 30 eller hur långa de där små röda skrivböckerna var.
Mm.
Och bara skrev. Och då sa mamma, kan du läsa kladden till mig? Och så kom hon med tillbakemeldingar, men hon syns det var göj. Och hon, eller hon syns det var trist, eller hon kunde le. Och hon blev liksom berört av det jag skrev. Så hon var ju helt klart mitt första publikum. Mm. Och jag tror väldigt avgörande. Hvis jag hade haft en mor som sa, nej det där är nog bara tull eller vas. Eller det måste lägga ifrån det, du är inte så flink att skriva. Eller sånt, inte sant?
Mm.
Men det gjorde ju då att jag började skriva dikt. Och så blev det tryckt i lokalaviser. Och så när det var avslutningar och sånt, så blev jag spurt av läraren om att skriva dikt. Och så läste det upp. Och så.
Mm.
Ja. Så det startade tidigare det där då.
Kan du føle på det samme når du ferdig med en film som du har laget, at dette her fanns det ikke i verden? før, og nå er det her.
Ja, absolutt. Jeg hadde Morten Krogvold inne i klippen når jeg liksom følte at jeg hadde filmen.
På Fedrelandet?
På Fedrelandet. Da hadde Liv Ullmann var den første som så den, og så var det Marius Holst og Bjørn Olav Johannesen som er gode venner med, og så var det Morten Krogvold. Og så kom Morten ut fra klipperommet mitt, og jeg satt i fellesområdene på kontoret. Og så kom han gjennom gangen, og så så jeg at han hadde grått. Og så sa han at den åpningen, så bare ristet han på her, den åpningen, Margret. Og så sa han, og så har du udødelig gjort foreldrene dine, er du klar over det? Og da ble jeg sånn, ja, det har jeg ikke tenkt på. Men nå vil jo pappas stemme og hans ture og det som har betydd mest for han i hans liv, hans første kjærlighet, naturen, og hans største kjærlighet, min mor. Det finnes jo der. Og er en del av norsk filmhistorie og europeisk dokumentarfilmhistorie.
Mm.
Så jeg har jo dødelig gjort det på den måten. Da.
Ja.
Det, jeg tenkte ikke på det når jeg begynte, men det sa han, og det var sånn, det er sant.
Har du et annet forhold til faren din og til Oldedalen som du har vært så forelsket i hele livet ditt og forfedrene dine nå, etter du har jobbet med deg gjennom filmen?
Ja, det er noen som har spurt meg, har du et nærere forhold til foreldrene dine nå enn før? Og svaret på det er nei. Jeg har ikke et nærere forhold, for jeg har alltid hatt et veldig nært forhold til deg. Men jeg har et rikere forhold. Fordi at, altså sånn, både det at nå forstår, særlig pappa da, for den første filmen jeg gjorde etter jeg var ferdig med studien, heter jo Onkel Reidar. Jeg lagde jo en film om mammas yngste bror Reidar, som hadde Down-syndrom. Så det startet jo der. Så for meg så går det jo en bue fra Onkel Reidar og filmen om mammas slekt, nå min fars slekt.
Ja.
Men nå forstår pappa hva mitt fag er. Og hvorfor jeg har så stor lidenskap i forhold til det jeg er. Og hvor det kommer fra. Som er egentlig en gave fra de begge to. Men det tror jeg ikke jeg har sett på den måten før.
Hørende.
Og så er det også det at det jeg tok målet meg til å gjøre, det var å prøve å fange på film hvordan pappa, hans persepsjon, hvordan han tar inn naturen. Og det tror jeg at det er langt på vei jeg har klart å få til. Sånn at jeg tror at min far føler seg sett gjennom denne filmen.
Hva har han sagt? Eller hva sa deg når jeg fikk se?
Nei, han er nå en mann av få ord, da, min far. Men når de så den jo to ganger i klipp for å eventuelt komme med innspill eller hvis det var noe var feil eller. Og da etter den første visningen så eller underveis den første visningen satt vi i en kinosal og så satt mamma nede til venstre for meg og pappa nede til høyre for meg sånn at jeg så de litt sånn ned i profil da. Og da var det på et punkt hvor pappa løftet brillene og tørket tårene. Han er jo en mann som jeg aldri har sett gråte. Og det er også et punkt i filmen som er veldig sterkt berørende for meg. Når de så den ferdige filmen, når det var bare liksom lydmiksen igjen og sånn, da sa pappa... det er ikke noen vi kjenner som kunne sett det ihop på en bedre måte.
Åh, hvor fint!
Det var det han sa.
Det var tidenes kompliment.
Mm.
Mm. Husker du hva scener det var han torka tårene i?
Ja. Det er når han forteller at da går han i noe som vi kaller for gløvre, som er når han går over Oldeskaret, som er sprekket i fjellet, så han går med liksom Altså sånn, det veldig, veldig smalt da. Og så fjellet opp på begge sider. Og så filmer vi med dronen, og så han liten, og så går han der. Og, altså, akkurat et sånt tøft sted å gå, eller fotsted det helt tatt, egentlig. Og så forteller han om at når at hans far da, Elling, at han miste far sin når han var 9 år. Og da satt hun besta igjen, sier han, med 5 barn. Og den yngste var 8 måneder. Og han far fikk skøyte på garden når han var 11. Og det var ikke noe enkelt i de tidene. For en dame å bli igjen alene på en sånn gard med 5 små unger. Og ikke for faren heller da. Da tenker jeg at det liksom det hvordan pappa når han forteller om det, og det lyden og musikken som kommer etterpå, han da som står på et utkikkspunkt og så ser han innover mot Briksdalsbreen etterpå der da. Og så sier jo mamma i forlengelsen av det da, så vi filmer jo over Breplateauet med helikopter, og så filmer vi bare skyene som far forbi, sånn at vi flyr inn i skyene på en måte. Mm. Og så sier jo mamma at han Elling, altså da faren, som måtte ta over garnet av 11 år, han Elling sa til meg en gang at hun sa, vi satt på Storhella og så opp i fjellet. Og så sa Nelling til meg at jeg er glad. Det var du, Magnil, som ble lammen av Jørgen. For jeg kan se gleden i øynene dere hver gang dere møter hverandre. Ja. Så det et sånt punkt i filmen hvor de to forteller om kjærligheten til en far og en svigerfar. Da, som veldig fint.
Og så til hverandre.
Ja,
det samme. Fantastisk. Hvordan har det vært å gå i fotefara til faren din?
Kanskje det viktigste jeg har gjort. Jeg sier jo i starten på filmen at jeg helt siden jeg var lite lengtet etter å gå i dine fotspor bak deg på stien. Og når jeg spurte pappa, når jeg var liten, kan du fortelle eventyr, så brukte han å svare, la oss gå sin tur. Fordi eventyret finnes ute. Mm. Og så velger vi da å gå i et helt år. Og jeg var på et punkt i livet hvor min partner fikk et massivt hjerneslag, og hvor en av døtrene mine, den yngste datteren min, ble syk. Og jeg sluttet å sove og var veldig redd for å miste en av de, rett og slett. Ja. Og så strittet jeg veldig sånn imot det som skjedde med meg og Roy, fordi at det vi hadde sammen og det vi var og det vi så for oss, det måtte bli noe annet. Og det en ganske sånn hard erfaring å få. Jeg var 45, og han var 47. Og vi hadde snakket med gift og så rett på å akseptere det, på en måte. Og at liksom, Roy måtte starte på nytt og lære alle ting på nytt. Og det var så, hva er dette? Hva skal vi bruke det her til? Men så var det også at det var sånn alarmberedskap som varte i lang tid, fordi alvorlighetsgraden i det. Og da reiste jeg hjem igjen til pappa og sa at jeg trenger hjelp, jeg klarer ikke å sove lenger, og jeg vet ikke hvordan jeg skal leve livet mitt, og jeg må ta noen valg nå, så jeg måtte aldri få en sånn oppgave, for det, jeg kan ikke bære det, liksom. Og så sa pappa at, men da skal vi gå, men denne gangen skal vi gå et år. Altså, med mitt liv, og jeg bor i Oslo, og du bor her, og hvordan skal vi kunne gå et år? Nei, jeg tror vi må det, sa han. Og så kom pandemien. Og så den rätt efter presskonferensen som Solberg-regeringen hållta och stängt ner Norge, så ringte ett pappa och så sa jag, är det nå vi ska gå, kan jag ta med filmteamet, jag tror vi ska laga en film, och så andra grejer, det kan vi göra. Och så skrev jag projektbeskrivelsen den samma helga och samt in en söknad om pengar, och så bara bynte vi. Och så bara bynte och filma med en gång mens jag finansierat filmen, för jag tänkte att jag har inte någon tid att missa, jag tränger att vi är det nu. Och pappa blev ju inte akkurat yngre, han var 84 när vi började att filma, och han är 86 nu. Och det pappa visste mig genom det året, liksom att vi började att gå om våren, allt spira och livet blir till på pappa. Och han sa, tänk på våren som barndomen din. Så må du, man må ikke ha det så travelt, du må ikke gå så fort, du må huske å lukte på blomstene sånn som du gjorde når du var barn. Og så kommer sommeren med sin overflod av banden, så at det her, den fylden og tyngden, liksom sånn sødmen som er i sommeren, som er et bilde på vår ungdom, sant? Hvor flott er ikke vi ungdommen, hvor fantastisk var ikke Bruce Springsteen når han danser i sin ungdom, eller Haaland med sin fysik på fotbollbanen, alltså vad är den ungdomliga kraften där den fylden liksom som sommaren, och så kommer hösten som är vuxenlivet med alla sina skiftningar och bråskift och tåka och regn och storm, och vi snackar om det att de krusningen på overflaten, det som skjedde med å råge mye mer enn en krusning på overflaten, men det er noe som skjer med oss. Og hvem vi er på dypet, det vi har snakket mye om nå, det er, altså hvem vi egentlig er, det er dypere enn det som skjer med oss i våre liv da. Og at det er det jeg må holde fast. Så høsten er voksenlivet, og så kommer vi til alderdommen, og vi går, og pappa sier at alderdommen er jo som nei, vinteren er jo som alderdommen, Margaret. Og så blir landskapet inne i Olderdalen blir grafisk. Det er bare sort og hvitt og grått og blått igjen av den fargeprakten som har vært om høsten. Og bare liksom en måned før. Og fossefallene, som er flere hundre meter, de står som issøyler opp etter det avslipte fjellet som breen har slipt ned, ikke sant? Og det er uendelig vakkert, men også da når den første snøen kommer, men den ligger bare som et sånt flortynt lag, så ser du også råsene som generasjoner har trakket opp i fjellet gjennom. Altså generasjoner har trakket opp i fjellet. Så det er som at liksom blodårene til i landskapet blir synlige da. Men der og vinteren er også døden, fordi at bladene har falt, og fargene er borte, og alt fryser, og ikke sant? Det er noen fugl igjen der oppe, men det er sånn, det blir stille da. Og det er som du kan høre din egen puls når du er ute og går, eller din egen pust, ikke sant? Og det er i hvert fall ikke noen turister igjen. Men så kommer det en ny vår. Akkurat samme som forrige vår. Og hva er lærdommen? Jo, at livet overgår døden. Jeg som er så livredd for å miste det jeg er glad i. Om det er jentene mine, eller om det er Roy, eller om det er foreldrene mine. Så blir det vi har hatt sammen aldri bort. Det er den min far har lært meg. Så jeg har fått en helt annen ro inn i livet mitt. Og en helt annen trygghet. Jeg har aldri vært redd for å dø selv. Men jeg har vært livredd for at de er glad i skal dø. Altid. Når jeg var liten så turte jeg ikke å gå fra mamma nesten. At jeg kjenner meg så dypt forbundet til alt jeg elsker da. Og det er jo egentlig alt. Alt levende og alle mennesker. Det spiller ikke noen rolle om det er liksom en enslig mindreårig fra Afghanistan eller Irak. Eller for meg er liksom ingen menneske fremmede da.
Nej.
Och men pappa har en helt annan sån accept för livet. Fordi han har en mye dypere forbindelse til naturen enn det jeg har hatt. Og det har han vist meg og gitt meg. Og det den største gaven jeg har fått av min far. Og det at jeg da kan lage film og gi den videre til det publikum som oppsøker den filmen, det er jo min gave tilbake da, i tilfelle. At det jeg har fått fra han, det kan vi dele med andre. Det er jo det fedelandet er. For meg.
Du mindre redd nå?
Jeg er det. Jeg har en mye større aksept. Og det som jeg kunne kjenne, du spurte hvordan var det å gå bak fader. Og det å gå liksom bak ryggen til min helt og mitt forbilde. Gjennom et år da. Og når vi begynte å gå, så var den eneste tanken jeg hadde, det var at han aldri må forsvinne fra meg. Og i løpet av det året så ble den frykten erstattet med takknemlighet for at akkurat han er min far. For det er en stor gave. Han har vært, og det derfor filmen heter Fedelandet. Fordi at vi lever i en tid hvor liksom mannsrollen og det maskuline ikke har en plass lenger. Og at jeg tror at det mange gutter som strever med å forstå hvem de får lov til å være. Og jeg litt redd for det, eller jeg veldig redd for det, fordi at det yin og yang da. Det feminine har ikke vært noen ting uten det maskuline. Det må vi aldri tro. Og derfor har jeg valgt den titelen, fordi at jeg vil løfte frem fedrene. Da. Uten at det betyr at mor og det feminine er noe mindre verdt. Men i vår tid så må vi ta et nytt blikk på fedrene.
Løfte deg frem. Mm.
Jeg har vært utrolig heldig med mine foreldre. Det er
fint å høre. Når du jobber så tett inn på det som er med nesten sånn hudløst tilnærming og hudløst engasjement, og så skaper du jo samfunnsdebatt etterpå, nesten uansett hva du finner på. Hvordan er det å stå i kritikk? Jeg husker sånn som de andre, du til og med den her selvportrettfilmen. Hvordan er det å stå i og dele noe så nært for deg, og med, som jeg vet du gjør med en sånn enorm kjærlighet? Og skulle stå i, for jeg vet jo at du vil ha en debatt også, men hvordan er det å tåle kritikk på noe som nesten er som sånn barnet ditt, som du bare vil vel? Du vil bare vel med det du gjør.
Det går helt fint.
Det går helt fint. Ja.
Det er en del av det.
Er det noe du har lært deg, eller har du alltid klart å tenke sånn, eller har det vært mengdetrening?
Nei, jeg tror, altså, jeg har tullet med å si at jeg har aldri lest janteloven. Da. Jeg bryr ikke meg om hva folk syns om meg, egentlig, som dypest sett. Da.
Altså, frykten din handler om noe annet enn hva andre tror om deg?
Ja, ja, ja.
Genert heter de da?
Ja, det er... Genert heter meg. Jeg tror det handler om at det kan være vanskelig for meg å... Ikke så mye nå som det var, fordi at nå har jeg jo liksom en rolle. Nå er jeg jo under Margaret Olin. Folk kommer jo bort til meg og forteller meg alle mulige ting i alle mulige sammenhenger. Og, Och då har de ett bild av vem jag är, så jag kan liksom gå in och fylla den rollen. Ja. Men när jag är borta för den rollen, när jag står i ett sånt nakent möte med ett människa som jag blir känt med eller som jag är väldigt glad i eller sån, när jag inte är filmskaparen Margaret Olin då, så kan det vara vanskligt för mig att både se si vad jag tränger. Det kan vara vanskligt för mig att sätta gränser. Det kan liksom vara vanskligt att melda mig på då, på ett vis. Men i förhåll till sån det att stå i stormen eller kritik eller alltså sån, det vill ju, alltså alla filmerna mina har kommit väldigt gott ut. De har i all huvudsak fått väldigt flott kritik. Ja. Jag har vunnit väldigt mycket priser och det är liksom
gott besökt av
publikum. Väldigt stort publikum.
Ja.
För att vara dokumentär och så. Så jag har fått en enorm mottagelse. Men det är ju alltid någon kritiska röster och det skulle ju bara mangla. Visst inte så vill ju konsten näppe ha en funktion i sin samtid.
Mm.
De måste liksom bryna sig mot något. Och inte alltid så kommer det där man väntade. Men jag husker att när jag valde att gå in och lagra den filmen med Lene Marie, så sa jag att jag kan göra det, men hvis jag ska lagra det sånt som jag tänker det och sånt som jag förstår att du tänker det, att vi ska våga och visa de tuffaste bilderna dina och sånt som du är liksom. För Lene sa tidigt till mig sån, jag har gömt mig bak mamma helt sedan jag var som 11-12 år. Och jag har bara så mycket skam. Kan du tåla mig, Margaret? Kan du tåla den här sjukdomen, för alla är så rädda. Det är ingen som tåler mig liksom. Och sa jag, det kan jag. Jag kan tåla det. Och ska vi göra det här så måste vi också lyfta det ut mot det. Så att andra må tåla det. Men det betyder ju att alla ska se den filmen, Lena. Och det var vi ju med om. Och därför så valde vi ett av Lenas egna bilder som plakat. Nästan som en sån advarsel. Ja. Detta är en film för alla.
Ska det är inte ett inviterande bild. Det säger, säger så mycket det bilden, men det säger inte välkommen in.
Nej, det är inte det. Och då var det ju filmproducenten som sa, det må du aldrig bruka. Då blir ju inte filmen gott besökt. Och jag sa, den kommer till att träffa mitt kärnepublikum.
Mm.
De som orkar att se den, någon andra, men det är inte en film för alla och det är det heller inte meint för att vara på något sätt. Men på ett tidspunkt där då lik för liksom jag var faktiskt inte så länge för Len död och sån, men då snackade vi om vad jag tänkte som kom till att möta oss i lanseringen och att det kom till att bli någon stormkast och sån. Och så sa Lena, men vad tänker du om det, Margaret? Och så tog jag henne i handen och sa, vi står fjällstött samman.
Mm.
Uansett vad som kommer så kan vi svara på det. Vi vet varför vi har tagit i valgen när vi är. Och vi står stött samman. Liksom. Och det är klart att vi ser liksom har offendat någon, alltså sån gjort en total feilvurdering, så lyttar jag till det. Men jag är inte rädd för att de kritiska stämmen då möter de och hör vad de har att säga och lyfter fram det. För bak det så ligger det ju ofta något annat som tränger att genomlyses.
Mm.
Men att, det betyder inte nödvändigtvis att de syns att det är en dålig filmskapare, men det betyder att den vinklingen, den måten vi lyfter något ut i samtiden på, att det brytes mot något då.
Mm.
Och det är ju ofta också grund för att laga filmen.
Inte sant?
Ja. Och att det blir synligt. Och, alltså jag har ju fått brev som inte är frankert hemma i postkassa att folk vill bli av med mig och fått drapstrusler och jag har blivit ringt upp mitt på natten. Jag vet hur du bor och jag ska ta det. Och, men det var mest när jag hållit på med den filmen De andra. Att jag liksom gick, för då gick jag väldigt ut och liksom försvarte de ungdomarna och stilte spörsmål vid hela, liksom, hela behandlingen av enskilda mindreåriga asylsökare.
Vem i all världen som vill ta dig av dagen? Vad är det slags representation? Är det...
Nej, det är enkelt personer. Liksom. Det är både det är norrmän då,
ja.
Som syns att det var enormt provocerande och att det var väldigt naivt och alltså ja, kanske folk mer som på yttersta högra sidan då.
Mm. Vad tänker du om kunst som en uttrycksform för samhällskritik? Är det ett effektivt virkemedel? Är
ja, effektivt? Och helt avgörande. Helt avgörande, för att det av många grunder, men nyhetsmedierna och journalistiken idag, den har en enorm hurtighet. Det pepperas nyheter hela tiden.
Mm.
Och dokumentaristen har eller tar sig tid och har möjligheten att gå i dybden, uppsöka andra kilder, andra vinklingar. Än det som ofta görs på grund av den hurtigheten till levering då. Och också att en opererar borta för det att man ska ha extra antal klick eller likes eller seertall eller att det köres in i samma malen hvordan vi i en var samtid har en stil och estetik som vi tror behagar eller upprör publikum och allt köres genom den samma fabriken av hvordan historien fortelles i sin samtid.
Mm.
Och det är väldigt bevisst på att i både i innehåll men särskilt i form då, att det ska bryta med samtidens stil och estetik. Och hvis du tar då Fäderlandet igen, det lages du inte så många liksom miljöfilmer som ser ut på den måten som den gör.
Nej.
Det är påkallar en annan typ av uppmärksamhet.
Mm.
Och någon kommer till att sovna. Någon kommer till att klara och häkta sig på den roen som är i den filmen.
Mm.
Det kommer till att vara klar för att ta det. Men det är helt grejt.
Ja.
Du kan se det om 5 år och så är det där.
Eller, kanske.
Är det sant? Ja.
Mm.
Eller att det sker något i livet som plötsligt att du kan koppla det på en annan måte. Då.
Mm.
Och så har det varit någon ungdomar som har varit inne och har sett den och så här, den var ju bara 90 minuter. Jag skulle önska den varit i 3 timmar för jag vill inte tillbaka till det hektiska livet mitt.
Säger ungdomen.
Mm.
Det är nästan trist.
Mm. Men det är det flera som har sagt. Så, så gott att vila i det här. Liksom.
Mm.
Men så har ju då alltså kunstnern eller kunsten då besitter ju ett emotionellt språk. Och sant? Alltså vetenskapen har sitt språk, politikerna har sitt språk, statistikerna alltså har sitt språk, och de olika språken satt samman ger en större dybde till ett saksfält, politiskt fält, när vi ska se på hvordan ska vi gå vidare inför ett samhällsområde. Det kunsten ofta gör det att den skildrar de omkostningarna av politik. Det kan författare göra, det kan poeter göra, det kan Springsteen kan göra det, eller de gode liksom låtskrivarna kan göra det, eller dokumentaristen eller fiktionsregissören kan göra det. Och det med omkostningar och politik, det är på liv och död. Det som är en ändring i ett forskrift kan för någon i samhället inte uppdages, eller de får inte med sig, de registrerar så att det sker. Och för andra är det på liv och död.
Ja.
Sånt.
Mm.
Och då är det min uppgave att visa fram när det är på liv och död.
Mm.
Och minna oss på att det som inte utgör en forskel i din välstånd kan betyda något helt annat på den andra sidan.
Mm.
Och så bruka ett språk som gör att det kommer fram på en måte som hvis du läste en statistik över att folk lever x antal år längre på västsidan än på östsidan av den här byn.
Mm.
Så är det bara liksom något man kan läsa fort i en ingress i en avis.
Ja.
Men så kan du se en serie eller en film och så kan du förstå någon sammanhang som du inte har tänkt över kanske.
Mm. Du har en stor lidenskap för både folk och dyr, men också någon natur. Men dyra, hur tid kommer det en dyr film ifrån dig då? Kommer det en sån film?
Det kommer. Jag har för 14 dagar sedan så sent in en projektbeskrivelse. Så det är min nästa dokumentär.
Med dyr. Det är självsagt hemligt. Vi ska säga något mer om det.
Nej.
Det kan du säga något om drivkrafter i bakdel, motivation för att vilja det?
Det har alltid också ligget där på samma mått som jag alltid har visst att jag ska laga en film om landskapet hemma. Så har jag alltid visst att jag ska laga en film om dyr.
Mm. Och nu sker det.
Nu sker det.
Det gläder mig. Allra sist, när jag har folk med i podcasten så brukar jag ställa lite tajt spörsmål. För vi må välja mellan det ena eller det andra. Du kan välja att vara självsagt. Det var en gäst som gjorde det faktiskt. Nej, det går inte att ta ställning till. Jag må ha nyansen med. Mm. Men det är då sån, vad likar du bäst det eller det? Så ska du liksom inte övertänka eller tänka som en sån politik eller känsla, bara svara.
Mm.
Visst du vet det.
Mm.
Är du klar?
Ja.
Pizza eller taco?
Taco.
Jag kan ju spörja själv om jag vet det kanske blir det. Fisk eller kött?
Fisk.
Fisk eller vegetar?
Vegetar.
Choklad eller potetgull?
Choklad.
Lys eller mörk choklad?
Mörk.
Är det sant?
Mm.
Kaffren, type.
Så 70% kakao med apelsinsmak.
Gud, hun er på veltekoppen.
Er det sant?
Mm, den liker. Den er god.
Veldig god.
Har du smakt den med lakris?
Ja, det er helt... Ja, den med lakris, og så sånn pekannøtt og salt, eller hva det er. Ja.
Det går i.
Ja. Det er sånn... Så jeg leste at Stordalen spiste en rute for dag, og så tenkte jeg, hvordan faen er det mulig? Jeg spiser to rader om dagen, med god samvittighet.
Ja, det må jeg kunne gjøre.
Ja.
Ja. Ostepopp eller popcorn?
Ostepopp.
Popcorn är ju kino-snacks nummer en.
Ja, I know. Men ostepopp.
Ja, du är ärlig.
Ostepopp.
Öl eller vin?
Vin.
Kaffe eller te?
Te.
Katt eller hund?
Katt.
Hav eller skog?
Det är värre. Det är värre. Jag tror skog.
Fjäll eller fjöre?
Fjäll.
Jogge eller yoga?
Yoga.
Böke eller podcast?
Böke.
Ja, det är helt samma. Film eller serie?
Film.
Ser du mer film än serie jag?
Oh, ja.
Ja. Pop eller rock?
Pop.
Pop eller klassisk? Kan du säga vem ditt största förebild är? Har du något sånt? Ja, du har sagt det. På en måte då, du snackar om faren din.
Ja, det är väl egentligen det. I ett och allt, tror jag.
Vad är din bästa kvardagsmiddag?
Jag tror nog flink du har ätit middag.
Om du har, du i alla fall en så är den bästa kvardagsmiddagen så du kan komma på, visst är du flink att laga.
Ja, kvardagsmiddag. Men nu för det har jag spist en del sån naturlig burgare. För det är väldigt kjapt och enkelt.
Det är inte så värst innehåll det heller.
Nej.
För det är mycket tjafs inför en ersättningsprodukt med vegetarmat. Men det är ganska okej också.
Mm.
Vad är favoriten där då?
Mm. Vilke burger?
Ja. Yeah.
Nej, det är ju, alltså det är den Beyond Burger.
Ja.
Men så är det bara den som heter Naturlig Burger. Eller jag har inte läst någon mer på den, men det är sån en grön packning.
Har du hört till
det? Då har jag ofta det är lite sån rart, men jag är lite rar i matvaren då.
Ja.
Men så nå för tiden så är det då lagar jag en säng med spinat och blåbär och hacka upp jordbär. Och lite rosiner och så burgern och så har jag i ovnen då squash och gulrötter eller andra rotgrönsaker som jag har.
Åt. Mm-hmm. Har du något sån ketchup eller senap eller dressing eller något sånt till eller?
Ja, jag bara har dressing på salaten då.
Så du lagar själv?
Ja,
av vad då?
Nej, det tror jag vi ska gå. Nej, det är ju en slags som vinagrett då. Ja. Men någon gång så kan jag ha något senap i,
ja,
för exempel.
Ja.
Mm.
Ja. Ja, men jeg må vite alt når du først skal ha dette der hverdagsmåltidet ditt. Må jeg vite hvor det henger ihop. For det stor forskjell på dressing, hvordan det smaker til slutt.
Ja.
Ja. Ja, men da forstår jeg. Ok, ja. Sist spørsmål. Hvis du skulle hatt en helt annen jobb, hva skulle det ha vært?
Altså, jeg kan ikke velge forfatter.
Ja, det kan du, men det blir kjedelig da. Hvis du skulle, sant, nå legger jeg føringer på hva du skal svare, det blir helt feil. Hvis det var det første du tenkte, så blir det kanskje forfatter.
Ja, for det hadde noe det vært, liksom, hvis jeg plutselig ikke skulle få mer støtte til å lage film, så begynner jeg å skrive bøker. Det er jo klart som dagen. Men, nei, altså, jeg kunne ha bodd på et småbruk og drev med hesteoppdrett, tror jeg.
Ja.
Jeg ville ikke vært galopptrener, for de hestene må gjennom så mye. Men jeg kunne ha sånn, bare ala opp hest til et godt liv.
Under forutsetning av at jeg fikk et godt liv.
Ja.
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 Ja. Ok. Margrethe, du har tidligere sagt at det fineste du får, det skal du gi videre.
Mm.
Så tusen takk for at du gir oss ditt fineste gjennom filmene dine. Og takk for at du ville være gjest i podcasten din.
Takk. Tusen takk for at du ville snakke med meg. Og så har du noe så fin dialekt.
Ja, ikke sant? Den blir litt mer, utpreget når jeg prater med andre i samme gate. Da.
Mm.
Merker du det? Prater du litt tjukkere når du snakker med meg?
Ja, det tror jeg at det gjør. Jeg er jo sånn som i samme setning kan si både skole og skole, så tenker jeg, hva er det jeg holder på med? Og så de første årene når jeg begynte å bli intervjuet på radioen og sånn, så ringte de jo fra stranda og sa, hva er det som skjer med dialekter? Du må holde på dialekter, du må ikke språke.
Så jeg har hatt litt sånn at jeg har arrestert meg litt hjemme da, men
du klarer å leve med det?
Ja da, jeg har det.
Men uansett, takk for alle dine fine uttrykk, og jeg håper mange finner veien til kinosalen når det nå kommer ut 1. september.
Ja. Det håper jeg også. Den er jo ment som en gave, denne filmen. Så.
Det er den. Det er den. Tusen takk.
Takk.
Og tusen takk til deg som lyttet til denne episoden. Jeg håper du fant den interessant og nyttig. Og gjorde du det, så blir jeg veldig glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify og på Apple Podcast-appen eller andre plasser der du liker å lytte til podcast, sånn at du blir oppdatert på den nyeste episoden fra meg til hver tid. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og så blir jeg strålende glad om du deler episoder som du liker med andre, som du tror kan ha glede og nytte av tema som er løftet frem. Jeg håper du får et strålende veke, og så gleder jeg meg til vi høres igjen i neste veke. Igjen, tusen, tusen takk for at du vil lytte til podcasten min, og alt det andre jeg styrer med, sånn som nå hver 10 år gamle bloggen min, ulike nettkurs, gratis meditasjoner som du kan laste ned, og nettbutikken min finner du på hjemmesiden min, gryhammer.no.